Någonstans i närheten av gränsen mellan Sverige och Norge, mitt ute på landsbygden, så växte en poet som heter Hans Börli upp. Hans Börli växte upp under enkla, närmast påvra förhållanden. Och nu försvann jag, tror jag, där. Han arbetade hela sitt vuxna liv som skogshuggare. Han lämnade ytterst sällan sin hembygd. Gjorde han det, så var det för att resa en gång om året till en författarkonferens i Oslo, där han skriver i något av sina brev att han ägnade nästan hela konferensen åt att längta hem till sin by och till sin skog igen. Den miljö han växte upp i var också strängt religiös, pietistisk i det strängaste innebörd. Och de texter han skriver präglas samtidigt, kan man säga, av en slags oppositionslust mot den synen på kristen tro som gjorde den bara mörk och svart. Samtidigt präglas hans texter, som är omfattande, av en djup andlig längtan. Lyssna till följande dikt. Tro inte att jag kommer från små förhållanden. Himlen stod alltid öppen över mig. Jag levde mina år med sjustjärnan som granne och vinden som återkommande gäst. Jag känner de myllrande myrstigarna mellan böjda strån på jorden, men också längtans kungsväg av ljus, där Guds fotspår står tecknade i stjärnehavet. Jag är en människa. Jag har erkänt storheten i att vara förunderligt liten. Hans Börli. Om jag hade fått sätta en rubrik över den här texten, som heter Under himmelen egentligen, så hade jag lika gärna satt rubriken Välsignelse över den. Och så upprepar jag tillsammans med Börlis text de ord, några av de sista ord som Dag Anders läste i texten om Jesus. Han tog dem med sig ut ur staden, bort mot Betania, och han lyfte sina händer och han välsignade dem. Låt oss be. Herre, nu ber vi om det undret över ditt ord i mötet med våra liv idag. Att välsignelsen får falla över oss och växa i oss. Välsigna ditt ord i våra hjärtan. Amen. Jag tänkte be er idag om lite hjälp i predikan, och det är så populärt numera att göra listor över olika saker. Det finns miljoner listor på nätet, och i en kvällstidning så hade man för ett tag sedan samlat alla sådana här upptänkliga listningar av hur man graderar saker i sitt liv. Och där fanns allt att hitta. En lista över överskattade artister till exempel. En lista över klassiska sommargrälsrubriker. Och kanske den bästa av dem alla, tyckte jag, det var en lista över ologiska fritidssysslor. Och där var en gradering var följande. 1. Skidskytte. 2. Jätteschack. 3. Bilbingo. Och så 4. Korvgrillning med små barn. Jag skulle vilja be er alldeles tyst, jag ska inte be om någon form av respons på det sen. Jag skulle vilja be er internt gradera vad följande 4 ord som strax kommer upp på skärmarna betyder för er. Och så understryka att jag inte ber er säga vad som borde betyda mest och mindre. Utan jag ber er fundera över i vilken ordning betyder de här sakerna någonting för er. Först, hälsa. Och så framgång. Och så förmögenhet. Och sist, välsignelse. Titta på de där fyra orden ett tag. Ta ett djupt andetag och så fundera. Vad har de här orden för faktisk laddning i ditt liv? För faktisk betydelse? Jag vet att man absolut inte ska eller behöver ställa det ena mot det andra. Men jag skulle ändå just idag bara vilja säga några ord om det där sista ordet i den här listan. Ett ord som är så sällan använt ute i det vanliga samhällslivet. Jag skulle vilja säga några ord om det. Nästan i varje gudstjänst så finns ju välsignelsens ord med. Och när människor som är troende möts och pratar så inte sällan avslutar vi vardagliga samtal med att vi säger, titta på varandra och så säger vi, och Gud välsigne dig. Är det bara ett fromt sätt att säga må så gott eller sköt du om dig riktigt bra? Att säga det på ett lite mer kristet sätt. Eller vad är det egentligen att vara en välsignad människa? Om man försöker beskriva det med ord som också är begripliga för den som inte har vuxit upp med en kristen bakgrund, i en kristen bakgrund, inte har fått de här associationsbanorna kring orden liksom på köpet. Vad innebär det då att vara en välsignad människa? Ordet välsignelse betecknar i Bibelns litteratur ett slags tillflöde av liv som positivt ger uttryck för skaparens nåd och godhet. Ett utflöde eller tillflöde av liv som positivt ger uttryck för skaparens nåd eller godhet. Alltså Guds välsignelse är inte belöningen för ett prickfritt liv. Det är ett utflöde av Guds nåd och godhet. En ordbok säger att välsignelse är det lyckliga resultatet av Guds aktiva välvilja mot människor. Vilken vacker beskrivning. Det lyckliga resultatet av Guds aktiva välvilja. Och i den välviljan ligger ju hela Guds frälsningsverk. Själva ordet betyder egentligen att tala gott om någon eller tala väl om någon. Men när det handlar om Guds välsignelse så stannar det inte med att Gud talar väl om oss. Utan när Gud välsignar så betyder det också att han räcker oss det som han talar. Alltså att han ger oss något som en gåva. Så att det är egentligen oerhörda ord vi tar i vår mun när vi i vardagslag säger till varann, Gud välsigne dig. Jag ska ge tre förslag idag på vad jag tror att välsignelse är. Och så önskar jag att ni alla gick hem sen och sa att ja, men det måste finnas mer, det måste finnas fler spår än de där tre. Och precis så är det ju naturligtvis. För det första, jag tror att vara välsignad, det är att få se sin egen slitna vardag i ett gudomligt ljus. Det tror jag är välsignelse. Att få se sin egen slitna vardag i ett gudomligt ljus. Välsignelse är något annat än framgång. Välsignelse är något annat än att ha flyt i sitt liv. I en roman som jag just nu inte ens kan återkalla namnet på så sägs det där om en medelålders man följande. Allt han tog i blev till guld, men det blev inte till liv. Allt han tog i blev till guld, men det blev inte till liv. Det är ett av de mest tragiska livsomdömen jag har läst. Just det där att det som ditt liv är fyllt av, alltså så som det ser ut just nu, att detta blir till liv, Just det är en av de genomgående tankarna när Bibeln beskriver vad välsignelse är. Välsignelsen står alltid i livets tjänst. Lyssna på psalm 133. Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, som faller ner över dräktens linning. Det är som när Hermons dagg faller över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse. Där skänker Herren liv i alla tider. Det där är ju ett bildspråk i den där salmen som egentligen kräver stor förförståelse av den bibliska begreppsvärlden. Så vem var Aron för det första? Och vad hade han för märklig dräkt eller linne på sig, med linning på sig? Och är Hermon en stad eller ett berg eller möjligen en liten hund? Alltså allt det här kräver ju att man vet en del om Bibelns litteratur. Eller så tänkte jag så här tidigt i morse. Eller så kan man bara läsa den här vackra texten. Och så kan man dra in den i sig själv alldeles intuitivt. Och så tar man den första och enklaste betydelsen av den här poesin som faktiskt finns i Saltaren. Alltså, vad är det som gör den där gemenskapen som det här handlade om mellan några bröder? Vad är det som gör den så ljuvlig? Så att de mest märkliga bilder inte förmår att göra den rättvisa. Det är att när människor lever tillsammans i endräkt och samförstånd, i en familj, på en arbetsplats, på en gata, så är det en välsignelse. Och där den välsignelsen vilar, där händer det där att det mest vardagliga plötsligt blir till liv, till lever. En god vän till mig kom hem för ett tag sedan från en reportageresa i ett av Europas fattigaste länder. Hon berättade i telefonsamtalet att hon blev hembjuden till en kristen familj som visade sig bo i utkanten av den här storstaden. Och deras bostad var en stor container i stål. Inne i den här containern bodde de med sina få ägodelar. De ville bjuda henne på en måltid som bestod av en kopp kaffe som var kokt över öppen eld utanför containern och så en smörgås som länge hade legat i plast. Hon fick en eftermiddag med den här familjen. De satt där i containern och de samtalade, sa hon, om livet och om deras barn som sprang kring där och lekte. De pratade om kärleken och de pratade om deras kristna tro. När hon kom hem och ringde, så utan att romantisera över den här familjens öde, så berättade hon att de starkaste känslor hon bar med sig hem inte var att hon tyckte så förfärligt synd om den här familjen. Det var inte att hon plötsligt blev så oändligt mycket mer tacksam över sin egen plasma-tv eller att de har en sån här Soda-stream-apparat hemma. Inget av det kom. Nej, sa hon, det som var det starkaste för mig, det var att jag kände mig så förfärligt fattig i deras hem. Så förfärligt fattig. Och så berättade hon, när jag frågade vad var det för någonting, så sa hon att det fanns i detta hem en slags förtätning av Guds välbehag som man inte kunde ta på. De saknade allt, men de hade allt. Och jag var förfärligt fattig. Att vara välsignad, det är att ha Guds välbehag över sitt liv. Guds aktiva välvilja. Det är något av det där som händer, tycker jag, i Hans Börlis makalösa dikt. Säg inte att jag kommer från små förhållanden. Jag hade himlen öppen över mig. Man måste säga, för att göra den här bilden av containern rättvisa, att det naturligtvis finns en materiell lycka. Man kan köpa lycka för pengar. Jag är alldeles övertygad om det. Och jag tror att de som säger något annat knappast talar sanning. Problemet med den materiella lyckan är att den är så förfärligt kort. För erkänna att det finns ett pyttelitet ögonblick när man bär in den nya soffan, ställer den på plats där den gamla nerslitna stod, eller när man öppnar kartongen med sin nya mobiltelefon, så finns det ett mikroskopiskt kort ögonblick när man tycker att man behöver ingenting annat än detta. Livet kommer att bli annorlunda nu när jag har en telefon som har kalender och bluetooth och allting i sig. Kommer mitt liv att bli mycket enklare och bättre. Jag kommer sköta mina samtal mycket bättre och allt det där. Och så redan innan man lägger undan den där instruktionsboken som man aldrig hann läsa om telefonen. Redan innan man gör det så vet man att det har redan sjunkit ganska mycket i värde. Och ganska snart, förrän jag själv tror, så kommer jag börja snegla mot den nya mobiltelefonen bättre. Välsignelsen kännetecknas av att den lyfter eller förmerar det som är. Och inte sällan är det allra, allra enklaste. Ibland när jag står hemma och stryker denna underbara, meditativa, jag skulle vilja säga manliga sysselsättning. Och så lyssnar jag på radion samtidigt, eller så sätter jag på någon av mina favoritskivor. Så kan jag känna mig så gränslöst välsignad. Så gränslöst. Och den där känslan är allt annat än att säga att jag är lyckligt lottad i största allmänhet. Jag vet hela tiden att vi som alla andra kämpar med det vi kämpar med. Jag vet om min egen oro för morgondagen som finns där. Välsignelse är inte att glömma att allt det där existerar, utan välsignelse är att få stå där i ett ögonblick och så se att allt detta finns i Guds hand. Gud bär detta och Gud kommer att bära detta. Det är att vara en välsignad människa. Och därför sjunger vi ibland som vi sjunger. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Ja, det är en relevant fråga djupast sett. Och så det andra. Att vara välsignad är tillåtelsen att vara förunderligt liten. Allt utifrån Burleys dikt. Att vara välsignad är tillåtelsen att få vara förunderligt liten. När Bibeln ska teckna, ska vi kalla det som är framgång i andligt liv, eller mognad, eller vad du vill använda för ord, i det kristna livet, det som har nått höjder som vi skulle kunna kalla välsignelsens höjder, när Bibeln vill teckna det, så för den oss anmärkningsvärt ofta in i barns närhet. Ett av de få glädjeutbrott som Jesus får i Nya testamentet, det rör just detta. Lärjungarna har drabbats av någon slags fartblindhet eller andlig hybris som gör att de är fullt upptagna av den andliga makten. De är fullt upptagna av att andarna lyder dem som det står. De har sett kraften i rörelse och den här kraften har tjusat dem på ett sätt som inte är friskt. Och när de kommer och uttrycker detta så svarar Jesus med en stor suck först. Gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är upptecknade i himmelen. Det är som om man säger, gå inte vilse i det andliga livet. Eller fritt översatt, låt er inte luras av dem som vill göra hela livet svart eller vitt och som vill göra kristenlivet till ett liv med mungiporna nere. De som vill få dig att tro att det är så svårt, så svårt, så svårt. Låt dem inte lura dig. För sen står det, i samma stund fylldes han av en jublande glädje genom den helige ande och sa, jag prisar dig fader, himmelens och jordens herre, att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för de som är som barn. Ja fader, så har du bestämt. Att vara välsignad, det är att få vara förunderligt liten. Så här står det i psalm 131. Herre, jag är inte övermodig. Jag har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd. Nej, jag har lugnat och stillat min själ. Jag är som ett litet barn, som barnet i sin moders famn. I den tidigare bibelöversättningen så där det står som ett litet barn, där stod orden att jag är som ett avvant barn i min moders famn. Jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn. Ser du bilden av barnet som ligger vid sin mammas bröst och som har fått det här barnet behöver och som nu inte frågar efter någonting mer än att bara få ligga där ett ögonblick till? Jag har lugnat och stillat min själ. Och jag önskar jag kunde säga detta så du tror det. Du behöver inte vara störst, bäst och vackrast. Inte heller i andligt avseende. Du är välsignad. Och det räcker. Och så till sist. Att vara välsignad, det är att få leva under Jesu upplyftade händer. Han tog dem ut ur staden, bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och han välsignade dem. Backar man 2 eller 3 versar i den här skildringen, som den som Dag Anders läste, så ger ju Jesus löftet om den helige ande, om hjälparen. Och så ber han sina efterföljare att de inte ska lämna staden, som det står, förrän de har blivit rustade med kraft från höjden. Och så är det väl ganska intressant att sen läser vi en vers till och så står det att det första Jesus gör när han har sagt lämna inte stan, det är att han tar med dem ut ur staden, står det. Vilken motsägelse. Bort mot Betania. Jag tror att Jesus här lämnar egentligen en fantastisk bild av den här gemenskapen, alltså den kristna gudstjänsten. Att fira gudstjänst innebär inte att vi för en stund liksom lämnar stadens myller. Vi överger stressen och rotlösheten och bekymren i det här samhället. Därför att vi har en alternativ värld där det ständigt är frid och ro. Jesus uttrycker till sina lärjungar att de ska stanna i stan där behoven finns. Men så tar han dem ett ögonblick lite grann åt sidan. I närheten av Betania. Och så lyfter han sina händer. Och så välsignar han dem. Det är Guds tjänst. Igår hade vi en underbar dag ute på vår församlingsgård, Smyrnagården. Belton, Urban och jag. Och så 10 av våra brudpar som har vigts under det här eller förra året. Det kan jag berätta för dig som funderar på att gifta dig, att till privilegierna hör att man då får som gåva av församlingen en sån dag med en god middag, goda samtal, ett personligt samtal med en pastor. Och allt det där hade vi. Och så avslutade vi dagen med att fira nattvard. Vi avslutade dagen med att önska eller nedkalla Guds välsignelse över vart och en av de här brudparen. Och för mig var det här ett oerhört starkt ögonblick, det sista. Och allting är så typiskt nog så enkelt till det yttre. Vi satt där i det där rummet ute i Järnholmen, lite vin som egentligen var svartvinbärssaft, lite en tunnbrödbit. Urban tog sin gitarr och sjöng med oss. Inte för att det skulle vara så fruktansvärt enkelt. Det var inte det jag menade, men just då var det det. Några vardagliga böneord över varje par som stod framför oss. Någon med ett barn i famnen. Och så sist, för att understryka att välsignelse inte bara är en allmän välgångsönskning, så sa vi de där orden: ta emot Guds välsignelse. Och så lyfte vi, precis som Jesus gjorde utanför Betania, så lyfte vi våra händer och så uttalade vi över varje liv Guds välsignelse. Vi lyfte våra händer, och när jag stod så tänkte jag, varför gör vi så? Och då fick jag en så barnslig bild. Det är som om vi liksom sträcker upp en antenn på något sätt. Och så markerar vi med den här lyfta handen att den kraft vi förmedlar nu, den tyngd vi förmedlar nu, det är inte vår egen. Vi hämtar den uppifrån. Vi hämtar den från Gud. Alla vi som stod där, Urban och jag och Bälta med våra händer lyfta, vi tillhör alla er, alltså förunderligt små människor. Men vi sträcker våra händer när vi välsignar varann. Och så bekänner vi att vi tillhör en förunderligt stor Gud. Låt oss be.